Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vad blir det för mord?
Hej och hjärtligt välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson, och med
Johanna Hurtig-Wagrell. Hej.
Ja, Johanna Hurtig-Wagrell som
låt
är sjuk.
Låter så ämligt fortfarande, för jag tycker nu är det liksom, nu pratar jag ganska bra.
Ja, alltså du låter inte helt förstörd, det gör du verkligen inte. Men man hör ju att det är, slash har varit synd om dig.
Ja, nej men det är sjuk. Jag är liksom, det blev en sån jävla covid-omgång för mig. Jag var lite slarvig med vaccinet. Jag tror att det kan ha varit ett helt år sedan jag tog sist.
Men du är ju ändå typ den enda jag känner som har tagit den fjärde.
Ja.
Jag har inte gjort det. För det bara slutade vara en grej plötsligt. Sen försvann det ur mitt huvud.
Tips till alla, gör det.
Ni gör det, frågar om man inte ska göra det nu.
Ja, det är nog bra. För att vad heter det? Jag har alltid gått omkring och bara, jag blir aldrig sjuk. Jag blir ju sjuk hela tiden.
Ja, det blev du verkligen.
Ja.
Alltså gud, vilket immunförsvar jag har.
Ja, men det är väl kanske åldern då. Eller om det bara var liksom corona som kom och swept me away.
Ja, men framförallt nu när man har 0% D-vitamin i sin kropp. Och så går man runt hela tiden med lite järnbrist. För man är en helt vanlig liten tjej. Och så, om man nu är det. Och så dessutom då, ovanpå allt. Alltså det räcker med att jag liksom tränar så pass att jag får träningsverk. Då är det som att mitt immunförsvar bara, åh nej.
Nej,
varför tränar du så hårt och så träffar den människa? Är du galen? Jag dör.
Jag tränar ju ganska hårt nu, kanske det.
Jag tror att det
känns jättekul. Det känns jätteskönt om jag kan skylla på det.
Ja, men gör det.
Det känns lite så snyggt.
Back in the day när jag gick på thai-boxning, då tränade jag ju det 1,5 timme 2 gånger i veckan. Men sen fick jag sluta med det för att jag var sjuk hela tiden.
Var det så?
Ja, för det är för lång tid att träna 1,5 timme och jag blev så jävla trött efter det. Men fan vad fitt jag blev, men också fruktansvärt sjuk hela tiden.
För jag pratade med en kollega till oss som tränar skitmycket, Thomas Eriksson.
Ja.
Och han bara, men det är så skönt för jag blir aldrig sjuk.
Men det, jag kom på nu, jag ska säga det också, att så länge man äter tillräckligt efter träning tror jag att man kan mota förkylningsolle i grind.
Ja.
Men jag gjorde nog inte det. Jag var liksom inte van vid att träna så hårt så att jag anpassade inte hur mycket jag åt efter det.
Aha, okay. Ja, det kanske det är.
Ja.
Men hur som haver, så I'm here. Jag kommer att låta det.
Lite. Vi spelar ju in detta på fredagen den 17 november. Och då har jag ganska precis kommit hem då från Lund. Jag körde ju i Malmö och i Lund på Oslipat där du skulle kört stand-up.
Ja.
Men blev tvungen att avboka, så fick jag hoppa in istället.
Ja, men för jag ville ju inte erkänna att jag skulle vara sjuk. Alltså, vet jag, när jag är sjuk, jag är så här, men jag är frisk imorgon. Herregud, imorgon måste jag ju vara frisk.
Precis, för jag ska ju jobba.
Ja, alltså, så att jag kan liksom inte tänka så här, ja, men i övermorgon får du nog ställa in. Så mm. det blev liksom dagen innan, så himla. Men vad fint att du kunde hoppa in, det verkar ha blivit väldigt lyckat.
Det var väldigt lyckat. Ja. Alla grät hela tiden ju, för att du inte var där. Men,
ja, såklart.
Mm. Men de skrattade genom tårarna.
Mm. Skönt. Men det var bara att de liksom inte skulle bli helt deprimerade av att jag inte
ja, men det är jättejobbigt att hoppa in också, för man är så, åh gud, kommer liksom hälften av alla som har köpt biljett vill jag ha pengarna tillbaka nu, bara, så jag betalar för att se Johanna, och det är liksom inte alla som hinner se det heller innan. Mm. Sen när de kommer dit, oh vad kul, vi ska se Johanna och Emma Knyckare, och så går Marcus, konferensieren, upp på scen då och bara, hoppas ni har sett det, om ni inte har det, både Emma Knyckare och Johanna Hurtig-Wagrell är alltså sjuka.
När jag såg att Emma var sjuk, jag bara, Emma, är du också sjuk? Det går ju inte.
Men då är det ju bra att stand-up är kul. Alltså att man kan upptäcka också sådana som man inte har sett innan och ändå har roligt. Jag hoppas att alla kände så.
Det tror jag. Det kändes som att det blev bra ersättning. Men vad härligt i alla fall att vi får finnas till.
Ja, men oj vilken trött tjej jag var idag. Det är ju, man blir ju lite, jag blir alltid lite tröttare av att göra någonting som jag inte hade planerat sedan länge. Mm. När man liksom, att jag bestämde i tisdag så att jag ska iväg onsdag, torsdag till fredag liksom. Ja. Då var det så här, åh gud, hela mitt liv upp och ner.
Det är som en flashmob.
Mm. Exakt, som en flashmob. Mm. Alltså jag är väldigt sliten. Men glad.
Mm. Skönt.
Ja.
Skönt att höra. Samma här.
Jag säger som du brukar köra. Hör du, ska vi köra igång?
Ja, men det får vi väl göra.
Okej.
Vi ska köra igång. Jag vill också bara säga att Jehovas vittnen knackade på igår. Och alltså, jag har aldrig blivit så glad i hela mitt liv, tror jag.
Har du aldrig fått
Nej, det har aldrig hänt mig. Knack. Nej, och jag har alltid känt att det är en storstadsgrej. Så jag kände mig verkligen så att bara, nu äntligen har de accepterat mig i Stockholm.
Nu är Jesus här för dig.
Ja, men, efter 13
men det blev ju
år.
Inget, nej.
Nej, alltså jag var ju så sjuk, jag ville inte släppa in dem. Men vet du vad som slog mig? Att så här, för jag var så här,
ett Jehovas vittne.
Och så bara, ja vi kommer från, så är det så två duett tanter som står liksom ihopkrupna under varsin liksom, rock.
Mm.
Med inte skrikiga färger överhuvudtaget. Mm. Och bara, ja vi kommer från Jehovas vittnen. Och jag bara, nej men. Så jag bara, förlåt, jag är jättesjuk så jag tror liksom inte att ni ska komma in just nu.
Du tänkte släppa in dem alltså?
Nej, men det var en jättebra ursäkt.
Ja.
Och de bara, ja, men du vet, var ändå liksom lite på. Och så kom jag på, och så tänkte jag, men de är så här gamla tanter, de borde väl vara så nervösa liksom. Och sen kom jag på, nej, för de tänker att jag är ju sjuk för att jag har gjort något jävligt. Som har gjort att jag förtjänar det här.
Just
det. Och de är chilla, för de är Jehovas vittnen, så det är good.
Ja, och om de dör så hamnar de ju i helvete, tänkte jag säga, himlen.
Ja, är det där med alla lejon och människor som hänger vid en flod?
Word.
Ja, men det är väldigt många som, väldigt många svar, för jag la ut det på Instagram, och det var väldigt många som skröt om att de hade fått handskrivna brev. Så det
har jag fått.
Nu. Har du?
Ja. Det var en väldigt tydlig tanthandstil som
alla.
Skrev då om att Jesus finns där och liksom är redo.
Mm.
Ready when you are.
Gulligt alltså.
Ja, jag tyckte det var lite obehagligt. Ja, som sagt, jag känner mig ju stalkad om någon liksom knackar på dörren. Så ett handskrivet brev också. Så här, är det ett mordhot som ni har förklätt?
Men det är väl också det som gjorde att jag kände mig lite sedd.
Mm.
Lite läskiga i det.
Mm. Ja, som ett destruktivt förhållande.
Mm, exakt.
Ja, men det var ju bra då att du blev räddad. Välsigne dig i alla fall.
Ja,
och
tack.
Då, nu så.
Ja, nu.
Då kör vi en till.
Ja, jag ska prata om Richard Cottingham och jag har fått hjälp av Katarina Nyman.
Mm.
Jag drar lite källor först. Wikipedia, Criminal Minds fandom, du vet den. Och så en Netflix-dokumentär som heter Times Square Killer. Och en artikel på rollingstone.com.
Nice.
Vi kommer liksom dyka rätt in i, och jag vet att vi är jävligt spretiga med triggervarningar i den här podden. Men det kommer bli sexuellt våld, och jag vill säga det för det blir liksom detaljer och så.
Mm.
Jag bara, ja, men det var... ja, men jag gick igenom det så kände jag bara så det här. Ja.
Jag tycker vi brukar vara rätt duktiga med när det är liksom
i tanken
grovt.
Ja, visst, ja, kanske det.
För annars, eller? Det är ju en true crime podd. Man vet ju att det kommer att hända grejer som inte är trevliga. Liksom. Mm. Men om det är så här... Okej, varning, varning. Jag glömde säga det i början av avsnittet. Men nu!
Ja.
Spola fram om du inte vill höra exakt det här.
Mm. Så att, jag ville ändå bara få in det. För jag kände det när jag läste igenom det. Men i alla fall. 22 maj 1980 så går 18 år gamla Leslie O'Dell in på en bar i New York. Och hon har ganska nyligen kommit till New York och väldigt snabbt hamnat i klona på en hallick som tvingar henne att prostituera sig. 18 år gamla. Herregud. Men på den här baren i alla fall i New York så träffar hon en äldre man som verkar trevlig, och hon berättar om sina problem och säger att hon vill rymma från sin hallick. Den här äldre mannen lovar att hjälpa henne med pengar och att han ska skjutsa henne till en busstation i New Jersey så hon kan ta en buss hem till sin hemstad.
Mm.
Så de åker iväg i hans bil. Men plötsligt stannar den här mannen vid Quality Inn Hotel i New Jersey. Och tycker att som tack för hjälpen så ska du ha sex med mig nu. Eller som det heter, tack för hjälpen, nu ska jag få våldta dig.
Mm.
Och han bara, alltså, vad händer med att skicka en blomma eller någonting? Men hur som helst.
Eller hur? Jag ska hjälpa dig ur den här fruktansvärda situationen. Men jag tänker också hålla kvar dig lite for my own sweet time.
Ja, men det är så. Hon för i alla fall med till ett rum där på hotellet, och han säger så här, men jag kan massera dig.
Ja.
Mm. Visst är det äckligt när det blir så här intimt? Alltså det, i en övergreppssituation så är det så jävla, det är som lök på laxen på något sätt. Det är så jävla äckligt.
Ja. Det lät som att du bara tyckte att lök på lax är jätteäckligt. Det var,
ja. Jag vet, jag har aldrig fattat om det är positivt eller negativt. Jag tycker att det är negativt.
Ja. Jag hatar lök på lax, vad ska jag säga?
Ja. Ja, men det är äckligt bara att vara så här. Du, jag kan man se det, men man slutar låtsas som att vi we're in this together, det jävla äcken.
Mm,
i alla fall, hon lägger sig på mage och då tar han upp en kniv och håller den mot hennes hals.
Ja.
Han sätter på henne handbojor och han tejpar över hennes mun. Sen blir hon misshandlad och våldtagen i flera timmar. Han rispar henne med en kniv och han biter henne, och han biter henne så hårt att han biter av, nästan av, ena bröstvårtan. Så det är liksom tortyr. Och under tiden så säger han så jävla sjuka grejer. Han bara, du måste ta det. Det gjorde de andra tjejerna. Du måste ta det också. Du är en hora. Du måste straffas. Och så. Det är, jag kommer bara tänka på Rose West. Ja, det får hon sa också sådana grejer till det.
Okej.
Okay. Och alltså, det är så äckligt. Man kan sluta säga grejer som att det här har ett syfte. Det finns inget sånt. Det finns inget måste. Du vet, va? Så, Men till slut så tar han i alla fall av handbojen och tejpen och riktar istället en pistol mot henne. Dödsångest henne. Men sen så lägger han ner pistolen.
Okay.
Och då liksom passar hon på. Och slänger sig fram och grabbar tag i pistolen och siktar den mot honom. Och hon trycker på avtryckaren, men då klickar pistolen för den är inte laddad.
Åh, fy fan.
Så det var också bara så psykisk liksom terror. Så han går emot henne med en kniv och hon skriker så högt hon bara kan. Att hon har rösten kvar. Vilken jävla tur.
Mm.
Och den städerska som jobbar på samma våning hör det här skriket.
Mm.
Och städerskan blir väldigt rädd. För det var inte så länge sedan en annan kvinna hade blivit hittat död på hotellet.
Åh, gud.
Så hon meddelar receptionen och de ringer upp till rummet. Och då svarar en kvinna och jag säger nej, nej, det är lugnt. Men för säkerhets skull då så skickar de ändå upp en anställd till rummet som knackar på.
Mm.
Och då öppnar en kvinna, liksom gläntar lite på dörren några centimeter. Och de är så här, har det hänt någonting? Hon bara, nej, allting är okej. Men hon drar samtidigt med fingrarna över halsen.
Okej.
Okay. Så hotellpersonalen fattar att hon har problem. Så då ringer de polisen.
Gud vad snyggt.
Ja, så jävla. Och polisen är där ganska snabbt. Och när de kommer så öppnar en man dörren till det här hotellrummet och springer ut. Och då tar de honom och sätter på honom handklovar. De visiterar honom och de hittar tejp, handbojor, bondageutrustning och en massa lugnande piller. Den här mannen heter Richard Cottingham. Och han förnekar våldtäkt och säger såklart att hon är där frivilligt och att han har betalat Leslie för en session bondage sex. Alltså det skulle göra ont, så hon har missuppfattat.
Va? Ja. Det känns väldigt så Göran Lindberg också.
Alltså det är jätte Göran Lindberg.
Mm.
Jätte.
Mm.
Det är så jävla jävla obehagligt.
Och att som jag har ju köpt det. Alltså avlid.
Ja, ja, nej men gud, avlid nu direkt. Det är också så här, även när jag läste det där så fick jag bara en sån här, jag vet att det här är liksom the most obvious shit, men det är min podd som kunde do it. Det är så märkligt att en gärningsman inte skäms ihjäl inför sitt offer i stunden. Förstår du vad jag menar? För det ligger ju skam i att vara utsatt och det liksom, den känslan förstår jag och jag vet vad den känslan är, att liksom man blir så där fruktansvärt tillintetgjord och liten och det väcker en skam, man vill inte att folk ska veta eller, alltså det känns som, så här får man göra mot mig, jag är en sån som inte räknas, det är en, alltså det är en sån instinktiv känsla som vi har som är liksom så jävla konstig.
Komplex också.
Jättekomplex, och det är, för den är liksom i grunden osann. Mm. Alltså det finns ju liksom ingen sanning, men det är väl någonting med att så funkade hjärnorna på savannen. Weird ja, grej.
Eller man försöker säkert hitta ett syfte till varför man blir utsatt och hjärnan bara
ja,
kanske I guess förtjänar det. Man bara nej.
Och så känns det som att man lägger det på utsidan av sig själv. Och så, ja, du vet. Oh, men bara, alltså det, bara den grejen är ju liksom bizarr. Men det andra är att en gärningsman inte känner så. Alltså jag menar, skulle jag bara typ, du vet, göra något, alltså om jag skulle vara i ett rum med en person och typ bajsa på golvet, då hade jag ju skämts för den andra personen som också var där. Förstår du vad jag menar? Hur kan någon göra så otroligt pinsamma grejer och inte skämmas i stunden? För de verkar ju, de vill ju inte att folk ska få reda på det sen.
Nej.
Nej.
Nej, det är väl, det måste ju vara att de har liksom i sitt huvud avhumaniserat någon så mycket för att kunna göra så mot en annan människa.
I guess.
Att så här måste intala sig eller känna liksom att det här räknas inte. Men en polis, då räknas det, för det kan få konsekvenser. Liksom.
Mm. Det är så jävla märklig att skam fungerar så jävla omvänt på så många sätt.
Mm.
Ja, ja, jag ska fortsätta. Men han säger det där då, att nej, nej, men jag har ju köpt det här, så drop it typ. Men de tar hans fingeravtryck. Och när de gör det så får de en match mot ett fingeravtryck som hittats på ett par handbojor i ett annat fall.
Mm.
Och det var en kvinna som hade hittats död med handbojor bara några veckor tidigare. Och den kvinnan hette Valerie Ann Street.
Men det var inte på detta hotellet?
Nej, det är en annan.
Mm.
Det här kommer bli ett jävla fall, ska jag tala om för dig.
Mm.
Så när de gör husrannsakan då hos Richard Cardingham så hittar de ett låst rum som bara han har nyckel till. I det rummet så fanns bondageprylar, handklovar, piskor. De hittade massa porrböcker, tidningar med sadomasochistiskt innehåll, kvinnokläder, handväskor. De hittade också ett låst kassaskåp som de borrar upp. Och där hittade de bland annat en liten brosch med en koala på som tillhört då Valerie Ann Street.
Mm.
Och den här ska ha tagit som trofé. Då,
den broschen.
Ja, verkligen. Men det fanns ganska många fler troféer. Mm. I det lilla skåpet.
Det är kul att han inte låser in sina äckliga jävla pissgrejer.
I know.
Liksom våldtäkts paraphernalia. Men så
fast han hade ju ett låst rum som bara han kunde komma in i.
Ja, i och för sig. Men så bara har han ett låst rum i ett låst rum som är så här har jag mina fina skatter. Man bara, okej, Gollum.
Ja, men gud ja. Så Richard Cardingham föddes 25 november 1946 i Bronx i New York och familjen flyttade till New Jersey när han var 12. Han hade tre yngre systrar, hans pappa arbetade med att sälja försäkringar och hans mamma var hemmafru. Vi vet inte så mycket om hans barndom mer än att han hade en väldigt nära relation med sin mamma och hade lite svårt att skaffa vänner. Mm. Konstigt för att han var dum, jag vet. Men han tog examen från high school 1964 och då tog han jobb på samma försäkringsfirma som hans pappa jobbade på.
Allt detta låter så himla iris.
Ja.
Man kan se framför 60, mig glasögonen men och permanentarna.
Ja, fast det här är 64. När han
jobbar. Okay. Mm. Just det var 80 som detta hände.
Ja, but I know what you speak of.
Mm,
men han jobbar i alla fall i postrummet där, men tar datakurser på fritiden och arbetar sig upp till dataoperatör. Var det där försäkringsbolaget. När han är 20 så fick han jobb på Blue Cross Blue Shield Association som dataoperatör.
Är det en så här veteranbös?
Blue Cross? I don't know, nej, actually. Men han jobbar mellan 3 och 11. Alltså 3 på eftermiddagen och 11 på natten. Och han jobbar ofta övertid. En av hans medarbetare var till exempel Rodney Alcala. Det är han som var The Dating Game Killer.
Mm-hmm.
Dömd för 5 mord mellan 77 och 79. Kollegorna beskriver Richard som duktig på sitt jobb men inte särskilt social. Varför inte det? Därför att han ofta pratade om alla de prostituerade kvinnor som han plockar upp och vad han gör med dem.
Alltså underdriften of the year att säga, inte så social.
Skitobehaglig och direkt knäpp.
Alltså uppenbarligen helt koko in the loco head.
Yes.
Men de bara, alltså han var kanske lite blyg. Uppfattar jag det som. För han pratade mycket om våldtäkter han har utfört då. Eller, blyg och blyg, inte social, inte så. Tog för sig lite för mycket kanske. Men jag vet inte vad.
You know, he had a problem with water cooler talk. Just went bizarre.
Han hade liksom inte fått grepp om det helt.
Nej.
Det här samtalet som andra människor.
Nej, men han var väldigt intresserad då av våldsporr och berättade för sina arbetskamrater om filmer och sexshower och så som han har sett. Kontoret han jobbade på låg då på Times Square i New York. Där låg, alltså på den tiden var ju det verkligen rough as fuck. Hundratals bordeller i närheten, tusentals sexarbetare på gatorna. Och han smet ofta ut på raster och på lunchen för att gå runt på Times Square och besöka sexshower och bordeller och så.
Det är så sjukt att tänka sig att Times Square har varit det. Som när vi var
super
på
rough.
Lower East Side, där vi båda typ bodde nu i våras när vi var i New York City. Och var på det här museet då, när de berättade hur det här var liksom fattigkvarteren. Och det var här man placerade judar som liksom var på flykt till USA. Och man bara, vet du hur mycket jag betalar för det hotellrummet?
Verkligen.
Så det har ändrats.
Det har det.
Ja, jag har svårt att ta in det.
Mm-hmm. Så 24 januari 1967 så försvann 17-åriga Mary Ann Dallasala. Eller vad man kanske ska säga, Mary Ann Dallasala. Från sitt jobb i en matvarubutik i New Jersey. 17, herregud. Hennes kropp hittas 4 månader senare i en flod. Hon har blivit strypt och nedkastad i floden. Det här var olöst, jag vet många år tills han erkänner 33 år senare. Vi kommer komma till det. Men i oktober 1968 så försvann Nancy Vogel. Vogel kanske man säger. Nancy Vogel. Hon var en gift tvåbarnsmamma. Och Richard kidnappade henne från en galleria i New Jersey. Hon hittades naken och strypt i sin egen bil 3 dagar senare. Jacqueline Lee Harp var bara 13 år gammal. När hon försvann 17 juli 1968. Richard berättade att han har försökt övertala henne att kliva in i hans bil för att få skjuts hem från skolan. Hon vägrade, men då svängde han upp framför henne och så har han gått ur bilen och dragit iväg henne in i skogen och strypt henne med ett läderbälte.
Men alltså skräcken alla de här har gått igenom.
I know. Irene Blaze, 18 år gammal, hittade sin flod i april 1969. Han hade träffat henne i en galleria när hon shoppade och bjudit henne på en drink och sen erbjudit sig att skjutsa henne till busshållplatsen. Men istället så kör han henne till ett avsides ställe där han våldtog henne och ströp henne. Denise Falsacka var 15 år när hon skulle gå hem efter att ha träffat sina vänner i New Jersey centrum. Då stannade han bredvid henne för att erbjuda henne skjuts hem och sen körde han henne till en parkering där han våldtog henne och dödade henne.
Blev det liksom inte en grej att det var så många unga tjejer som försvann?
Nej. Det blev inte det.
Fy fan vad sjukt.
Mm. Den 3 maj 1970 så gifte han sig med en kvinna som heter Jane. Och de köper ett hus i New Jersey och de får 3 barn. Blair föds 1973, Scott 1975 och Jenny 1976. Hans fru Jane var hemmafru och Richard beskrivs av sina grannar som en reserverad person, men att han var en kärleksfull pappa som alltid följde med sina barn på bus eller godis på Halloween.
En gång om året, då jävla fanns han där då.
Ja visst, så man såg honom. Visst. Ja,
men det var ju mycket för att han gillade skräck.
Och godis.
Och godis. He had a sweet tooth and a violent background.
Nej, Det är en perfekt Tinder-profil. I have a sweet tooth and a violent background.
Men det får man tydligen inte säga längre, för då är det ingen som vill dejta en.
Det
känns som att alla killars Tinder-profiler är så. Mm. Ja, men du ska tydligen bara veta hur lång jag är, och då, om jag säger det, så kommer du inte vilja träffa mig ens en gång.
Det är som att du skiter i min våldsamma bakgrund.
Vad gäller godis, vad ska du göra?
Mm. Den 4 september så blev han anmäld av en kvinna och hennes hallick. Han hade våldtagit och misshandlat och rånat henne. Hon dök inte upp på rättegången, så fallet lades ner. Och i mars 1974 så blev han åtalad igen. Då har han misshandlat och våldtagit en prostituerad kvinna och sen hållit kvar henne mot hennes vilja.
Så han tog liksom en paus i att mörda sin offer här?
Eller vad? Han gör både och.
Okej.
Okay. Mm.
Jävla... För det brukar ju börja typ med att man inte mördar de man utsätter, och sen så kommer man på att fan vad jobbigt det var med vittnen och det här.
Ja.
Men okej.
Okay. Ja.
Men jag, fan vad man fattar att man inte dyker upp på rättegången också. Otroligt större såklart att han inte döms för det, men man är så här, att
ja, men man vet exakt varför. Jag kommer också komma till varför de verkligen inte dök upp.
Ja, ja, men även utan liksom ytterligare anledning så är det så här,
ja.
Jag har haft nog.
Mm. Jag har nog nu liksom.
Ja, eller hur?
9 augusti 1974 så lämnar 16-åriga Lorraine Marie Kelly och 17-åriga Mary Ann Pryor sitt hem i New Jersey för att lyfta in till Garden State Plaza där de ska shoppa. Och Richard Cottingham erbjuder dem lift och sen kör de till ett hotellrum där han binder fast dem och våldtar dem. Sen har han tydligen bränt dem med cigarettfimpar på kroppen och sen drängt dem i badkaret. Sen dumpar han kroppen i en skog i närheten och de hittades 14 april.
Men det alltså är som efter. Att de inte är människor. Det är så fruktansvärt. Mm. Jävla. Alltså bara, okej, var slänger jag den här unga kvinnan? Alltså, eller tjejen, flickan.
Mm.
Så fruktansvärt äckligt.
Och 16 december 1977 så hittas en död kvinna på parkeringen på Quality Inn i New Jersey. Det är alltså samma hotell där han senare blir fångad. Den kvinnan heter Marianne Carr och hon är 26 år gammal. Marianne var röntgentekniker på ett sjukhus och hade fortfarande sin sköterskeuniform på sig när hon hittas. Hon hade tidigare bott granne med Richard Cottingham. Hon hade blivit kidnappad från sin lägenhet och sen förd till Quality Inn där hon blev torterad, våldtagen och slutligen strypt. Rättsläkaren hittade bitmärken och knivhugg över hela kroppen.
Fy fan.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
I april 1979 så ansöker Jane, hans fru, om skilsmässa på grund av extrem grymhet.
Oj, okay.
Men anledningen är liksom det som står... Som anledning är inte det man förväntar sig, utan det står att han vägrade ha sex med henne efter att hon fött tredje barnet. Mm. Att han var ute på stan fram till morgonen och att han besöker gaybarer och ger henne inga hushållspengar i princip. Men det är ju, alltså, vad jag läser av det är ju att han utsätter inte henne för samma extrema grymhet som sina offer. Han utsätter henne för en helt annan typ av grymhet.
Mm.
Genom att fullständigt ignorera sin familj.
Ja, och att hon inte får några pengar, det är inte som att hon kan tjäna egna pengar.
Nej,
Då är det bara som att hon är någon slags livegen.
Nej, precis. Och det måste vara fruktansvärt att sitta med tre små barn och en pappa som bara är ute och festar upp alla pengar och inte tar hand om sin familj.
Mm.
Och sen förmodligen behandlar henne med alltså, noll respekt. Och, alltså, jag förstår att det är extrem grymhet. Men det,
det är inte vad man väntade sig. Men
nej.
Jobbigt på ett annat sätt.
Gud ja. Skilsmässan tog tid i alla fall. Det verkar som att de ändå fortsatte bo ihop. Men vad ska hon göra?
Ja.
Men 2 december 1979 så svarade brandmän på ett anrop om brand på hotellet Travel Inn nära Times Square i New York. I London.
Exakt. I London, York.
I London, York ser det. När rökdykarna kom in i rummet så såg de två kroppar på varsin säng. Och en brandman går fram till en av dem och letar efter handleden för att kolla pulsen. Men då upptäcker han att handen är avhuggen.
Ah.
Och då kollar han istället efter ansiktet för det är konstgjord andning. Men han hittar inget huvud. Mm. Så han går över till den andra kroppen för att undersöka den. Och den saknar också händer och huvud. Så de släcker den elden och ser då två nakna kvinnor utan huvud och utan händer ligga i sängarna.
Polisen alltså, kan ursäkta.
Ja.
Man kommer, alltså.
Okay. Ja, nej, det måste vara alltså, som brandman. Jag antar att man är beredd på mycket, but not that.
Mm, man kommer in och bara, jag ska, okej, okay, rädda liv.
Yeah.
Var kan jag kolla pulsen? Okej, okay, alla, va? Och så ser man ingenting, det rök överallt och det är bråttom. Det är så,
vad i helvete? Ta upp en arm och bara, okej.
Okay. Ja.
Men polisen kallas dit i alla fall och de söker igenom hotellrummet. Det fanns inga fingeravtryck, inget blod och inga hårstrån. Mördaren har liksom städat hela hotellrummet. Mm. Kvinnornas kläder ligger i badkaret, prydligt hopvikta. Så polisen klär två skyltdockor i de här kläderna och visar upp dem på en presskonferens. Och det leder till ett tips. En kvinna ringer in och berättar att det är hennes kompis. Hon har haft på sig likadana kläder. Så den ena döda kvinnan lyckas man identifiera. Hon heter Didi Gortzari och var 22 år gammal. Hon hade rymt hemifrån som tonåring och börjat arbeta som sexarbetare i New York.
Mm.
Hon hade fött en dotter 1977 som hon adopterade bort vid 10 veckors ålder.
Mm.
Och den andra kvinnan har aldrig identifierats och har fortfarande namnet Jane Doe.
Mm.
Rättsläkaren som undersöker de här kvinnornas kroppar kunde berätta att mördaren skurit av huvudet och händerna efter döden.
Mm.
Skönt. Men innan de dog har de blivit våldtagna, knivskurna och bitna över hela kroppen. Inget av offren har försvarsskador och tyder på att de antingen var bundna eller drogade. Didi har slutligen dött av ett knivhugg i ryggen som gått in i lungan. Det rummet hade hyrts av någon som kallade sig Carl Wilson. 3 dagar innan.
Okay.
Det fanns bara ett vittne som kom ihåg att hon sett mannen. Och det var en kvinna som stod i lobbyn när han skrev in sig på hotellet. Hon kunde ge ett signalement så polisen kunde rita en fantombild. När bilden visas upp i tv och tidningar och får namnet Torsomördaren.
Ibland känns det som att man bara skulle ge dem namn liksom på siffror. Mm. Eller någonting. Ge dem en sifferkod eller någonting. Jag kan bli trött på alla de här The Torso Killer. Man bara,
olika monikers, ja. Mm. Alltså, verkligen.
Det blir en stämning runt det som visst det är deskriptivt men jag vill inte, det känns ju bara som att de gillar det.
Mm. Ja, det tror jag med.
But thank you for the cool names.
Gud ja.
Gillar inte alls.
Nej. Polisen börjar gå runt på gatorna vid Times Square och visa upp fantombilden på torsomördaren. Och de försöker prata med sexarbetarna på gatorna och på bordellerna, men de får inga ledtrådar till vem den här torsomördaren kan vara.
Mm.
New York var vid den här tidpunkten, alltså under 70-talet, världens mordhuvudstad.
Okay.
9,4 mord per 100 000 invånare. Så det var ungefär 750 mord per år. Och mord på sexarbetare, transpersoner, homosexuella och afroamerikaner kallades NHI-mord.
Mm-hmm.
NHI stod då för No Humans Involved.
Alltså det är så grovt.
Det är så grovt så att det är svårt.
Inom polisen?
Mm.
Åh jävlar vad sjukt.
Mm. Ja. Åh, ja nej, men det är nästan illa. Svårt att ta in. Det är svårt att ta in.
Jag har precis kollat om Succession.
Jag vet, och de har ju med det där.
Där pratade de ju såhär, no real person involved eller något sånt. Och då blev man ju så här att det är så tydligt. Så, helt vanliga människor, inte rika affärsmän som har något inflytande
inte,
här.
Inte vanlig men det här. Vit medelklass, nej. Eller?
Och det är ju så här, det är väl typ vad man kan förvänta sig av liksom rika affärsidioter liksom. Men att polisen själva är så inga människor.
Mm.
Och helvete vad sjukt.
Men de var ju så utsatta så att de måste ha varit helt ja men helt bara namn. Alltså helt oberörda inför deras.
Och det var därför situation. Det inte blev en grej förmodligen då. Att de fortsatte försvinna.
Ja, och de morden utreddes inte så noga, ibland liksom inte alls.
Det känns som att det var axelryckning och sånt som händer.
Mm. Sen ska jag inte säga, alla de här som jag har räknat upp som försvann och blev mördade och så, det var inte säkert att polisen sket i alla, men man kunde inte komma någonstans. Det var ju en väldigt blandat urval, så att säga.
Ja, men det var inte alla som sålde sex heller. Ändå får det göra någon skillnad i hur pass människa de är. Men...
Nej. Inte alls, men det är ju fruktansvärt att tänka att det var på 70-talet. Det är inte alls länge sedan.
Nej.
Och att det såklart lever kvar. Mm. Sexarbetare som blev misshandlade av sina kunder vågar inte anmäla. Det var olagligt att sälja sex, det är det ju fortfarande. Så en sexarbetare som anmälde en våldtäkt blev ofta anmäld själv.
Mm.
Och hade man fått en dom på sig att man sålde sex så blev det svårt att ta sig bort från det. Och det, så ska det ju vara, nämligen att om man har sålt sex så ska det definiera en, för det gör ju dig till en annan person.
Visst, tydligen är det så.
Domen kunde i alla fall göra att sexarbetaren blev vräkt från sin bostad eller förlorade vårdnaden om sina barn och sånt också.
Alltså, ja, och hur jävla lätt är det att ta sig ur det då?
Nej.
Att sälja sex?
Mm.
Åh, fy fan vad sjukt. Nej. Och helt rättslös såklart då.
Fullständigt.
Givetvis blir man, eller givetvis, men man, det är otroligt vanligt ju att man blir utsatt för brott, för våldsbrott och så vidare.
Jag skulle säga att själva sexköpet är ett brott. Men,
ja, så, men precis, ja. Det var det jag menade, därför jag valde att definiera det ytterligare.
Nej,
men liksom,
du har liksom inte
och då är det så här, ja, då får, det finns inget att göra åt det.
Nej.
Det bara, hopp, då var det så. Det var idag, igen. Ah, fy fan, rättlösheten.
Ja. Otroligt. En sexarbetare berättade i alla fall i den här Netflix-dokumentären att hon blivit upplockad av en kund som kört henne ner till hamnen där han våldtog och rånade henne under pistolhot. Och det hände 1978. Det är ett år innan mordet på Didi Corsari och Jane Doe.
Mm.
De som inte hade händer och huvud. Men under överfallet så var hon i alla fall helt säker på att men jag kommer bli mördad nu. Men han låter henne gå av någon anledning. Hon vågar inte prata med polisen för då skulle hon få stryka sin hallick. Du har också den grejen.
Just det.
Så polisen gick runt med den här fantombilden på torsomördaren. Hon försökte undvika dem såklart, men till slut så gav hon upp och hon kände igen. Alltså det var han, torsomördaren, som hade våldtagit henne.
Mm.
Men hon sa ingenting till polisen för det vågade hon absolut inte göra.
Fy.
Mm. Så 5 maj 1980 dammsög en städerska ett rum på Quality Inn i New Jersey. Det är alltså då samma hotell som han tog Leslie Odell till senare.
Mm.
Och hon stöter emot något med munstycket under sängen. Och när hon kikar under sängen så ser hon att det ligger en död, naken kvinna med handbojor under sängen. Skräck.
Åh, fy fan.
Freudian slip. Ja, men så jävla läskigt. Ja, hon har då bitmärken och skärsår över hela kroppen och klister runt munnen som tyder på att munnen varit tejpad. Men dödsorsaken var strypning. Så polisen började förstå att de hade att göra med en seriemördare.
Mm.
Den här gången, ja, men de har inte satt ihop alla de här heller. Mm, men de tog i alla fall fingeravtryck på offret och fick fram det här namnet då, Valerie Ann Street.
Mm.
Det är en bror som de hittade. Hon var 19 år gammal.
Mm.
Hotellrummet var städat, men man hittade ett fingeravtryck från mördaren på handbojorna. Och när man sökte på det så fick man ingen träff mot de register som fanns i New Jersey. Och 10 dagar senare, 15 maj 1980, hittas Jean Reiner på Hotel Seville i New York.
Mm.
Och hon har bitmärken över hela kroppen, klister runt munnen och hon fått halsen avskuren.
Oh,
sen har mördaren skurit av båda hennes bröst och lagt dem på sänggaven.
Varför händer det? Varför är det en grej?
Nej. Alltså,
jag typ sitter och håller om min kropp.
Ja. Sen har han satt eld på hotellrummet.
Mm.
Jane Reiner som hade blivit mördad, hon hade en son som var 4 år gammal. Ja. Så 22 maj 1980 så tar han då Leslie Odell till Quality Hotel och det är där han äntligen blir gripen.
Mm.
Det var New Jersey-polisen som grep Richard Cottingham för överfallet på Leslie Odell. Och de kan sedan knyta honom till mordet på Valerie Ann Taylor tack vare fingeravtrycket som han lämnade på hennes handbojor. Eller hennes, men de hon hade på sig.
Mm.
Men de misstänkte också att han var skyldig till mordet på Marianne Carr som hittats på samma hotell.
Jag tycker de kan få utgå ifrån det utan att behöva bevisa det.
Det tycker jag med. Känns rimligt.
Jag ger free pass.
Nej, men han är såhär, nej men jag är helt oskyldig. Jag har haft samtycke sex med Leslie Odell. Och polisen planterade fingeravtrycket på Valeries handbojor.
Mm, de gjorde ju det.
Och polisen känner att de behöver fler vittnen, helst om man har offer som har överlevt och man hittar 3 stycken. Karen Schilt hade tagit en drink med Richard Cottingham i mars 1978. Hon var då gravid. Den här drinken var spetsad och Karen mådde dåligt och efter ett tag så lämnade de baren. Då följde han efter henne och erbjöd henne skjuts hem. Morgonen efter så vaknade hon upp naken i en avloppsränna bredvid ett lägenhetskomplex i New Jersey. De har blivit misshandlad, våldtagen och biten i bröstet. Eller brösten, båda två.
Fy fan.
Susan Geiger var 19 år gammal och sexarbetare. Och sexarbetare, alltså du vet, hon var tvungen att göra det ibland. Jag hatar alla namn för att beskriva det. Jaja. Hon hade i alla fall stämt träff med Richard Cottingham på en bar 12 oktober 1978. Och hon börjar känna sig dåsig så han tar med henne till ett hotell i New Jersey. Och när hon vaknar dagen därpå så är hon täckt i sitt eget blod. Hon har skador på brösten, i slidan, i ändtarmen.
Alltså, det är det också, utöver allt det här fruktansvärda, skräcken, paniken, ångesten, dödsångesten, alltså smärtan också.
En extrem smärta. Som,
jag kan liksom inte ens börja tänka på det, för jag kan inte förstå det.
Nej, I know.
Alltså, aj.
Ja. Och vad man ska komma ihåg är att det gäller alla som säljer sex.
Yeah.
Bara så det är helt klart. I alla fall den 12 maj 1980, bara några dagar innan överfallet på Leslie Odell, så hittas den 19-åriga Pamela Wiesenfield svårt misshandlad på en parkeringsplats i New Jersey. Så Leslie, Karen, Susan och Pamela kan alla peka ut Richard Cottingham i en lineup. Trots att han har rakat av sin mustasch kvällen före.
Ja.
Så high five.
Ja, då är det fan svårt.
Grejen är att Richard har alibi. För han har varit på sitt arbete som dataoperatör då på Blue Cross Shield. Och han har stämplat in klockan 3 och stämplat ut klockan 23 varje vardag. Och har ofta jobbat över på helgerna. Och han har tidrapporter som bevisar att han har varit på jobbet.
Mm-hmm.
Så det var ju lite tricksy. Men en av hans kollegor träder fram och visar att så här, nej, men man kan mixtra med det här systemet för in- och utloggning på jobbet.
Åh, välsigne den kollegan.
Ja, tack. Att han bara, oh fuck, the sweet days are over. Så här är det. Så Richard kunde komma till jobbet klockan 3 och stämpla in och sen flytta fram den interna tiden på datorn till 23 och stämpla ut. Så kunde han göra vad han vill sen.
Smidigt.
Visade sig. Så.
Men därför han var tvungen att jobba över så mycket, va?
Mm.
Fick inte så mycket gjort, så att säga.
Nej, du kunde fixa lite. Så första rättegången sker i New Jersey och han blir åtalad och dömd för morden på Valerie och överfallen på Leslie, Pamela, Susan och Karen. Och nästa rättegång tog upp morden på Marianne Carr. Och bland sakerna i hans troférum så har de hittat Marians lägenhetsnyckel.
Mm.
Så han blev dömd där också. Och tredje rättegången handlar om morden i New York. Didi Godarcy, Jane Doe och Jean Reiner. Ett halsband som hade tillhört Jean Reiner hade hittats i hans troférum. Så han blev dömd skyldig även där.
Mm. Gud, det är verkligen alla.
Ja. Så åklagaren Dennis Carlo tryckte mycket på att signaturen på överfallen var samma. Alltså att kvinnorna blivit kidnappade, handbojade och tejpade över munnen. Och att de har blivit stympade och att han har skurit med en kniv över kroppen.
Mm.
Så även om brotten begås på olika ställen, alltså inomhus eller utomhus, att de har blivit mördade på olika sätt, så finns det en signatur där som stämmer överens. Så totalt blev han dömd till över 200 år i fängelse. Och han sattes på Trenton State. Han fortsätter neka till de här morden i 30 år. Han skrev inga brev, pratade inte med någon.
Men... Det är så äckligt också att han bara, nej!
Mm-hmm.
Nej, jag hörde inte. Ni måste tro mig. Man bara, käft.
Vet du vad? Man tycker mer om honom när han nu håller käften, kan jag säga.
Mm.
För 2009 så intervjuade Nadia Fezzani honom. Och det var första intervjun på nästan 30 år. Och då berättade han om varför han begick sina brott. Då säger han så här. Jag lyckades få nästan vilken vuxen kvinna som helst. Vuxen? Nej, det var de inte alla. Jag lyckades få nästan vilken vuxen kvinna som helst att göra precis vad jag ville. Psykologiskt sett eller genom hot eller underförstådda hot att bli sårad eller dödad. Det är nästan gudalikt. Du har full kontroll över någons öde.
Alltså, alltså det fattar man ju också att egentligen att det var anledningen.
Ja.
Att han är störd och vill kontrollera och att det handlar om makt och bla bla bla. Men det sa, alltså du visste det också hela tiden. Det var liksom, för det är så man beskriver världens obehagligaste människa. Liksom. Han bara, sån är jag.
Ja, och också, alltså, det där är också så återkommande. Man bara, men förstå, alla kan göra det.
Ja.
Kan, men väljer att inte. Alltså du vet, om du hotar någon med våld, ja det är klart, alltså du vet, nej men
det hade gällt för män också. De hade också gjort citat vad du ville.
Ja, det är inte,
för att rädda sitt liv.
Det är inte gudalikt, det är bara jätte rimligt, så är det, precis, för precis alla. Det är som att gå på toaletten, du är liksom inte speciell. You did it though. Det är pinsamt. För att ta ner till sin minsta grej.
Alltså, fatta pinigt.
Nej, men alltså, du ska skämmas, är det jag vill komma fram till. Ja. Han erkände att han dödade och halshugg de här två kvinnorna på Travel Inn för att han hade setts ihop med Didi Garcia och att han var rädd för att bli ihopkopplad med henne. Han berättade också att han gått omkring med de här huvudena i en fotbollsbag i flera timmar innan han la dem i sin bil. Och när Nadia, alltså hon som intervjuade, frågade då hur många kvinnor han har dödat.
Ja.
Och då svarade han så här. De säger att det inte går att begå det perfekta mordet. Jag begick över 80 perfekta mord som polisen aldrig fick reda på. Man bara, ursäkta. Han berättar att han har dödat en kvinna ungefär varannan vecka åren 1967 till 1980. Det blir 338 mord.
Ja. Yeah.
Han berättar också att han mördat i flera olika stater. Och även om hans påstående verkar osannolikt så är det ändå fullt möjligt. För mord på sexarbetare utreddes inte. Och det gjorde att han kunde gå under radarn väldigt länge.
Ja, och det är också en sån grej att han beskriver det som att så här...
Det är han, ja.
Ja, jag är ganska cool och duktig på det här. Ja. Man bara, okej, du går på de absolut mest utsatta i samhället.
Ja.
Och du tycker att du är så jävla skillad. Man, jaha. Och det är så här, vet du, jag slog ner ett barn och jag liksom vann slagsmålet.
Ja, okej, okay, wow.
Snyggt, där satt den du. Mm-hmm. Vad stark du är.
Men han mördade en hel del kvinnor som inte var sexarbetare också. Han började redan 1967 och mördade kvinnor i New Jersey där han bodde. Han blev aldrig misstänkt eller förhörd då heller. Men på den tiden var det också så att det var liksom helt otänkbart att en städad man i medelklassen med ett bra jobb skulle kunna vara mördare.
Ja.
Det gick liksom inte. Så efter ett par år övergick han till att överfalla och mörda sexarbetare. Han visste att han gick säker för att ingen skulle utreda dem. Det var ju först när alltså, borde blev så sadistiska och uppmärksammade, alltså att det inte gick att ignorera. Då började liksom strålkastarna riktas. Richard Cunningham tycker att det är offrens fel. Han säger att han hade sex med många kvinnor, men om de sa något om att de skulle berätta för polisen så kände han sig tvungen att döda dem. Det är inte så det går till om man har just sex.
Nej.
Det är våld och våldtäkt och tortyr, va?
Exakt, om det är så här. Alla får veta, men inte polisen. För de ska alltid lägga sig i samtyckesex.
Mm.
Men nej, det är inte riktigt en del av deras jobb faktiskt. Så.
Du har missuppfattat hela situationen faktiskt. Han säger att jag dödade till 99% för att skydda mig själv. Och man bara, vet du vad den där... Alltså, det där stämmer ju inte. Men alltså, om det skulle vara så, så är det fortfarande 1% som du menar på var för att det var kul. And that's a problem. Så... Alltså, det är så är det liksom the worst defense I've ever heard.
Ja, och så allt han säger är liksom bara ska vi ens liksom bevärdiga det här skitsnacket? Mm. Alltså jag, det är ingen kritik för att du tar upp
nej.
Men det är, så, det är verkligen så här bara, håll käften. Erkänn, säg ja, jag gjorde det. Och sen så bara, sip it.
Tror inte att du har förklarat någonting. Nej. Okej, samma år, 2009, så blir han förhörd av Robert Ancelotti. Mm-hmm. En polis som utredde kalla fall. Och för att när Robert Ancelotti hade upptäckt flera fall på 60-70-talet som bar Richard Cottinghams signatur.
Mm.
Så efter många timmars förhör så erkänner han 7 mord som skett mellan 1967 och 1974. Och det var morden på Mary Ann Della Sala, Nancy Vogel, Jacqueline Harp, Irene Blaze, Denise Falasaka, Lorraine Marie Kelly och Mary Ann Pryor, som jag gick igenom tidigare. Och han dömdes till ännu ett livstidsstraff för de morden, 2009.
Mm. Jag gissar att han aldrig kommer ut.
Det tror jag vi kan vara helt säkra på, ja.
Mm.
Robert Ancelotti fick också oväntad hjälp av Didi Godardzis dotter, Jennifer Wise. Hon adopterade bort henne som bebis när hon var 10 veckor gammal. Men den här Jennifer hade alltid undrat vem hennes mamma var. Och när hon var 23 år så kontaktade hon den adoptionsbyrån som hade adopterat bort henne.
Mm.
Och de sa att de hade en mapp som handlade om hennes mamma. Och då fick hon reda på hur hennes mamma hade dött. Så det tog en jävla tid för henne att smälta. Men efter 10 år så skrev hon ett brev då till Richard Cottingham. Då hade hon överlevt bröstcancer och båda hennes adoptivföräldrar hade gått bort. Och Richard Cottingham svarade. Så de började skriva till varann och höras på telefon. Och hon började också besöka honom för hon vill veta mer om vad som har hänt hennes mamma. Hon tog kontakt med Robert Ancelotti 2017. För då hade Richard Cottingham erkänt för henne var han hade begravt hennes mammas huvud.
Oj.
Så man genomförde en sökning och sådär med markpenetrerade radar och likhundar och så. Och vallade också Richard på platsen för att se om man kunde peka ut stället. Men man hittar ingenting. Mm. Men det har gått nästan 40 år sedan det mordet. Så att, det kan ju vara att han inte minns exakt. Men också att det kanske inte ligger kvar.
Nej, alltså att en hund skulle hitta det, det skulle jag vara jävligt imponerad av.
Ja, men det kan de göra.
Det är ju helt sinnessjukt. Mm. Men vadå? Va? Nej.
Mm, jo.
Nej. Nej, Johanna. Okay. Nej.
Okay.
40 år senare. Nergrävt i marken.
Ja, men man måste peta lite hål i marken.
Ja.
Typ dra ner någonting. Men,
ja, men.
Ja, nej, men det är helt sjukt.
Det är för sjukt.
Ja, det är för
sjukt. Hundar, va?
Mm-hmm.
Varför är inte de ledare i världen?
Är de inte det på ett sätt? Det är vi som plockar upp deras bajs. Men, ja, nej, det är sjukt.
Mm.
Jennifer har pressat Richard att bekänna fler mord. Hon vill att alla anhöriga till de försvunna mördade kvinnorna ska få svar på sina frågor. Men hon är också medveten om att seriemördare ofta bekänner för att få uppmärksamhet.
Mm.
Hon säger, jag vet inte om man talar sanning eller inte. Så jag tar allt med en nypa salt. Men jag bara lyssnar.
Under att hon 20... pallar så ja. Helvete bara sjukt.
Otroligt. Under 2022... så har Richard erkänt ytterligare 7 mord som begicks mellan 1968 och 1974. Han har erkänt för tjänstemän i New York och i domstolsframträdanden. Det var 23-åriga Diane Martin Cusick. Hon jobbade som danslärare och hittade stöd 27 februari 1968. Och här kunde man matcha sperma från brottsplatsen med Richard Cottinghams.
Mm.
Och det är vad man vet det äldsta kända brottsfallet som lösts med DNA. Lorraine McGraw också, hon är känd, hon var 26 år. Hon hittade stöden 1 mars 1970 i en skog väster om New York. Mary Beth Hines, hon var 21 och försvann 5 maj 1972 när hon skulle ta en buss till en dans. Hon hittade sin bäck några dagar senare.
Mm.
Och Laverne Moye, 23 år, hittades död i en bäck 20 juli 1972. Richard Cottingham har berättat att han kastade både hennes och Mary Beths kropp från en bro i Rockville Center i New York.
Mm.
Sheila Herman var 33 år gammal. Hon hittade slagen och knivhuggen till döds i sitt hem i New York den 20 juli 1973. Det var hennes man som hittade henne efter att han hade varit och handlat. 18-åriga Emerita Rosado Nieves hittade stöd nära en busshållsplats den 22 december 1973. Hon hittades insvept i en grå filt och täckt av plastpåsar. Och 7 oktober 1974 så lämnade 15-åriga Lisa Thomas sitt hem för att gå till ett köpcenter och köpa en blus. Hon hittades av sin pappa nästa morgon 700 meter från sitt hem. Hon hade en ögonbindel och hade dött av kraftigt våld mot huvudet. Och arbetet pågår fortfarande med att knyta Richard Cunningham till fler brott. Och den här Netflix-dokumentären som Katarina sett, Times Square Killer, avslutas med en vädjan att alla som har någon saknad och misstänker att hon kan vara ett av Richard Cunninghams offer ska höra av sig till New York-polisen. För it's very much open.
Det är så jävla många alltså.
Det är helt sjukt. Men det, alltså det är också det att man bara, ja, men hade det bara varit en sån att vi bekände. Men sen bara, ja, men till det hittade vi sperma och där hittade vi det. Alltså du vet, det är ju helt bizarrt.
Ja. Alltså, back in the day, det var ju verkligen innan DNA, fingeravtryck, databaser, liksom. Det var verkligen fritt fram, känns det.
Ser det mördarnas heyday.
Ja. Ja, fy fan, jag hoppas att han mår fruktansvärt dåligt.
Ja, jag hoppas att han har ett fruktansvärt liv.
Jag hoppas att han får en sjukdom som är så smärtsam. För att man kan liksom inte skada honom känslomässigt, känns det.
Nej.
Det är det som är så fruktansvärt jävla jobbigt. Det finns ingenting man kan säga eller någon kan säga eller göra som får honom att må dåligt psykiskt.
Det skulle vara att glömma bort honom fullständigt kanske. Ja, men det blir kanske så svårt när det finns anhöriga, sådana som behöver liksom, kanske veta vad som har hänt och det finns offer som man kanske inte vill sluta prata om. Du vet.
Eller hur? Fy fan vad... Och det, är så, det är så äckligt också för han bara... Jag kunde göra vad som helst så länge jag hotade dem. Men sen samtidigt så är han så, alltså jag dödade mig ju bara om de hotade mig.
Ja.
Det är liksom, det är äkta psykopatiskt att vara så här. Ja, men visst, mina regler är en grej. Men det gäller ju andra regler för andra människor. För jag är ju grandios.
Ja. Och också att man är så här, nej, men nu har jag ju sagt att det är så här. Och visst, det kanske är helt konflikting och det går inte ihop överhuvudtaget. Men så är det, för jag sa det. Mm. Och det är vi lite på att alla bara tror på.
Just.
Sagt.
Yes. Är gjort.
Ja. Men det var det du.
Helvete verkligt.
Ja, det får man säga. Får man verkligen
bra
säga.
Jobbat. Jag har bonusavsnittet som kommer på torsdag för de som är Acast Plus-lyssnare. Det är ett fall som var olöst i 30 år.
Oh, älskar sådana.
Men sen blev löst. Inte på grund av någon DNA eller någon teknisk bevisning. Utan bara för att man grävde vidare och frågade vidare.
Very interesting.
Vi hörs då. Om ni är Acast Plus-lyssnare, det finns en länk till att bli det i avsnittsbeskrivningen. Det finns mer info på vadblirdetformod.se om hur man gör. Annars hörs vi på måndag igen.
Det gör vi.
Very good.
Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.